Podplay.
Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Monster Måndag special med mig, Hasse Brontén. Det här är ju liksom en liten förgrening av podden Inaktuellt, där jag under ett flertal måndagar haft just Monster Måndag, där jag rekommenderar en monsterfilm som jag tycker är bra. Jag pratar nu med svenska regissörer som också är monsterdiggare. Idag heter min gäst Albin Glassell från Sägen Film. De håller till i Varberg. Vi kommer få höra hur Albins filmintresse började och också hans visioner och målbild inför framtiden. Och hur känns det när man har Netflix på kroken för en spännande serie och så går det inte riktigt som man har tänkt sig. Det hör du alldeles strax. Och givetvis får vi höra vilka monsterrullar som är Albins favoriter. Hoppas du får en riktigt trevlig lyssning. Albin Glassell till det här som jag kallar för Monster Måndag special.
Wow, tack så mycket för att jag får vara här. En stor, stor ära!
Vi träffades du och jag första gången, det är ju drygt ett år sedan, på lite mindre filmfestival kan man säga i Stockholm som heter The North Film Festival, där jag var med och hjälpte till lite grann.
Just det.
Och du var också en av vinnarna.
Det stämmer, just det. Med en monsterfilm.
Ja, det kan man säga, med isländsk av isländsk karaktär. Den heter Julikatt.
Ja, stämmer.
Jag tänkte vi kunde prata mer om Julikatt om ett tag, men jag är lite nyfiken kring varför du har, för jag vet att du är väldigt engagerad. Du jobbar i mitt bolag som heter Sägen Film som håller till i Varberg. Var kommer ditt intresse kring film ifrån?
Alltså det kommer utan tvekan från att när jag var på tok för liten, så trots mina föräldrars ord, så visade farfar mig en liten film som heter Jurassic Park.
Det kände vi till.
Ja, den är ju ganska känd ändå. Jag vet inte, alltså jag var nog liksom 6-7 år i alla fall. Så jag tänker så här, 4-3 hade man ju blivit traumatiserad liksom, men då såg jag den på något sätt verkligen under åldersgränsen, men jag blev helt tagen. Jag visste inte ens vad de pratade om. De pratade ju engelska liksom, så jag hade ingen koll alls.
Ah.
Så redan där så blev jag liksom som förtrollad då av filmmagin, vilket det verkligen är. Alltså film är ju nästan bara fake, utan grejen är att du ska få det till att kännas så levande som möjligt, att allting är en verklig illusion, skulle man kunna säga.
Jurassic Park börjar ju väldigt, väldigt dramatiskt. Den är ju liksom känd för att verkligen öppna med någonting väldigt... Det är inte helt vanligt i en film att man startar en film så dramatiskt.
Nej, den har ju verkligen en av filmhistoriens bästa intron, tycker jag. Alltså du får ju den känslan direkt när den börjar med den här läskiga flöjten. Så ser man de här Hawaii-träden, och du har ju sett den själv. Alla har sett den. Den här coola Muldoon-karaktären med den fräcka hatten. Han står där redo och så kommer ner den här stora buren från träden. Och sen vet vi vad som händer efter det. Och jag var helt hooked, verkligen. Sen dess, fortfarande, än idag.
Men jag tänker då, den här unga Albin som sitter och ser, kände du då att det här är en värld som jag också, jag vill vara med och göra det här? Visste du att man kunde göra film? Hur gick det till? Alltså...
Ja, precis. Jag köpte på mig allt som hade den här loggan på sig, Jurassic Park. Så jag var en riktig dino kid. Jag skulle inte först bli en filmskapare faktiskt, utan jag sa alltid att jag skulle bli en paleontolog. Sen kunde jag ganska fort inse, till och med som liten, att det var ingenting man kunde bli i Sverige riktigt. Utan det var lättare att bli en filmskapare. Så att jag la den hatten på hyllan ganska fort och köpte en sån här Hur Jurassic Park gjordes, en sån film. Och den har jag faktiskt fortfarande kvar. Den är nu på min sons hylla. En jättegammal bok från 93. Så den känns nästan så här Google Translated, fast på 90-talet. Till svenska då, ganska kackig svenska liksom. Och så går den igenom då med stora bilder då, hur Spielberg och gänget gjorde de här robotarna och hur de revolutionerade datoreffekter och musiken och allt det där. Så det är en på alla sätt och vis en perfekt äventyrsfilm skulle jag säga.
Verkligen. Verkligen. Helt fantastisk. Men när jag tänker, och man känner sig att jag vill jobba med film och så, och jag har ju då faktiskt sett, om det är på din Instagram eller om det är på din YouTube-kanal, jag har ju sett en tidslinje kring ditt filmskapande när ni är väldigt unga och börjar med att filma. Hur började det liksom med att verkligen filma och kanske redigera lite och sådär, och vilka var ni som gjorde det?
Ja, men det var ju jag och alltså grabbarna från kvarteret. Nere i gamla köpstad Lejet där jag växte upp, en liten fiskeby skulle man kunna säga, söder om Varberg. Och vi lånade mina föräldrars typ en skidsemesterkamera, alltså en riktigt sån här sketen VHS-kamera. Så det var där det började med mer sketcher då liksom, där vi väldigt mycket då imiterade det vi tyckte om. Så att på slutet av 90-talet, början av 00-talet, så var det mycket liksom Resident Evil, The Matrix, som också är liksom en av de alltså, mest perfekta filmerna någonsin. Liksom. Jag är så glad att Matrix aldrig fick en uppföljare, någonting som förstörde hela den filmserien på något som helst sätt, samma med Jurassic Park. Du ser glimten i ögat där. Det är viktigt att säga, precis. Ja. Jag vet att de finns, men jag tänker inte på dem. Och sen så blev vi väl ganska fort, alltså vi taggade på något sätt varandra väldigt mycket i den lilla kompisklicken där. Och framförallt då när vi gick i 8:an och 9:an dessutom. Så dels så började vi få liksom filmuppgifter på bildklassen då på Ankarskolan där vi gick. Samtidigt som vi hade startat en splatterklubb. Där vi hyrde och hittade liksom de värsta jävla filmerna på VHS.
För det var det var Best of Tom Savini typ.
det var mycket sånt. Alltså det var många deep cuts alltså. Ja, men typ Maniac med Tom Savini där han får huvudet avskjuta liksom. Alltså våra föräldrar, de hade nog inte ens koll på hur illa de här filmerna var, de som vi tittade på bakom lyckta dörrar. Men då var vi ändå 13-14 i alla fall, det borde jag få säga. Och då kanske det började med, men det var också någon sån här grej med att då, medan alla andra var ute och liksom rökte cig och var cool och slog sönder busshållsplatser, så var vi fem stycken killar inne och upptäckte Tarantino och sen då Lucio Fulci. Och så blev det på något sätt att vi skulle bli värre och värre. Som jag började med typ Mad Max, så kom någon 28 dagar senare. Då hade precis den kommit, 2002 eller någonting. Och vi bara, det här var intensivt. Det här var, nu, så här, nu ska vi, och hur bräcker vi den här? Och så hittade jag då den här Dario Argento och Lucio Fulci, den italienska vågen. Och sen runt 2006, som du minns där, så kom ju den nya franska våldsvågen med så här Frontier och La Haute Tension. De här riktigt vidriga filmerna alltså. Så jag vet inte hur mycket jag har förstört de här stackars killarna, men vi hänger än och fortsätter titta på väldigt konstiga filmer. Nu är det så konstigt så att vi tittar på typ någon sån här konstig turkisk Star Wars-film som heter typ Gora eller någonting. Och vi bara, det finns så mycket film och det finns så mycket skaparglädje överallt. Och vi håller liksom den facklan levande än idag, trots att vi har liksom nu då... Ja, barn, villa, Volvo och whisky eller vad man ska säga, eller så överlever liksom.
Men är det här samma killar som du nu gör det, eller är det bara de du tittar med nu och så är det andra som du skapar filmer?
Ja, precis. Så att runt gymnasiet där så gick vi lite separate ways, så att det var bara jag som fortsatte på den kreativa linjen kan man säga. Så jag gick ju ett filmgymnasium där jag hittade liksom en ny klick då. Alltså det är ju det har handlat om väldigt mycket hela mitt filmskaparliv, att så här gå från stam till stam och så här verkligen försöka hitta mitt folk på något sätt. Alla vill olika saker i livet och alla pratar på olika sätt, så man måste liksom försöka hitta sådana som är på samma våglängd och prata samma filmspråk, kanske ha samma referensramar. Och det här grabbgänget som sagt, de är ju fortfarande mina bästa kompisar liksom. Det är bara att vi spelar mer liksom talisman och brädspel och så tittar vi på filmer och käkar kebab liksom. Men Det var där det började, så kan man säga. Om det började med Farfar och Jurassic Park och sen så kom då Splatterklubben. Som jag hoppas att så här, flera barn runt om i hela Sverige fortfarande har. Alltså man får skapa det själv och så får man försöka bräcka varandra. Jag tycker det är roligt. Till en viss gräns såklart. Det finns ju någon slags gräns för alla. Liksom.
Men om vi backar tillbaka till ungefär drygt ett år då, där vi träffades första gången. Var befann du dig då i ditt filmskapande så att säga? När vi fick se den här Julikatt som du vann med där, var befann du dig då? Hur långt hade du kommit och vad har du gjort innan Julikatt?
Oj, men innan Julikatt jag har gjort alltså hur många kortfilmer som helst. Jag har också i mitten av 10-talet så levde jag ju på att göra musikvideor till exempel, som väldigt många filmskapare vid ett eller annat tillfälle gör. Det som var så fint med Julikatt, som nu då är väldigt nära i tid fortfarande, relativt, alltså film tar väldigt lång tid att göra. Man kan ju gå runt med en idé 4, 5, 10, 15 år, 20 år, 30 år, och sen till sist blir den gjord och bla bla bla. Med Julikatt och då Sägen film så känns det ju som att jag då vid 30 kände att nu har jag hittat mitt folk i alla fall. Så här, nu är det perfekt. Nu har jag hittat liksom de här människorna som jag verkligen vill spendera resten av mitt filmskaparliv med. Så att vi bygger någonting tillsammans. För det tror jag också, och resten av Sägen film också, det är det vi bygger på. Att så här, ingen är en ö liksom, utan att vi bygger på det här tillsammans. Så att vi har ett gemensamt mål och att vi, ingen sitter själv på sin kammare. Jag skulle säga att det är det värsta du kan göra som en filmskapare i Sverige, eftersom dammen är så liten oavsett. Så att det bästa du kan göra är att, vilket kan vara svårt för filmskapare, men att socialisera sig, att gå ut och träffa människor. Det är därför festivaler är så bra.
Just det.
Att liksom hänga där, se film, ta en öl, se liksom referensramarna och hitta sin väg framåt tillsammans. För det är det enda sättet som vi kan framförallt göra en genrefilm i Norden.
Vi ska prata lite om det, såklart, genrefilm, och försöka göra det i Sverige, svårigheter till exempel och så. Men jag tänkte vi kan väl bara höra lite på Julikatt, om vi kan få lite inspiration här. Kan du bara berätta kort vad det här handlar om, för det är liksom lite, det är en isländsk saga det här egentligen.
Ja, precis. Julikatt, eller Jularkatteren som den heter på isländska då, är en gammal sägen från Island där helt enkelt en väldigt stor svart katt med gula lysande ögon kommer och smyger in, eller runt hus egentligen, runt jul, och tar människor, ofta barn, och ofta då för att bestraffa dem för att de inte har på sig nya kläder. Mm-hmm. Det var en hård tid. Och det var ju då, alltså isländsk folk tror ju ännu mörkare än svensk. Så det här är liksom blekt. Och då handlar det ju det i sin tur då egentligen om att så här, på Island så kunde det verkligen vara dödligt i sig. Alltså att så här, om du inte har på dig nya fina varma ullkläder på dig på den kallaste tiden av året, då kommer du dö. Så det var ett sätt att skrämma barnen på, helt enkelt, att så här, om du inte tar på den här nya finstickade eller virkade tröjan så kommer julkatten att ta det liksom. Så det är där det började då. Och sen då det vi gör väldigt mycket i Sägen film är då att ta vara på och adaptera och sen översätta det till någon slags mer modern tappning också. Så att vi insåg ganska fort där i manusstadiet också att när vi la massa fokus då på att så här, det här barnet inte hade på sig nya kläder, så blev det en ganska tråkig film. Och att så här, det är mer någonting som kanske folkloristerna får störa sig på då. Men också då att man kanske kan ha det i bakhuvudet med att så här, men desto mer man vet om det här så kan man få ut mer av filmen.
Vi lyssnar lite här. Okej, där fick vi en liten känsla. Men Vilken känsla var det ni ville förmedla här då, när ni gjorde just det här julkatt?
Det som vi ville åt väldigt mycket i julkatt var just att det skulle kännas ändå som en slags väldigt mörk och grym barnsaga. Vilket också är varför den ser ut på det sättet som det gör. Sättet som hur kameran till exempel åker in i början på den här lilla stugan. Då känns det nästan som att det är som ett litet dockhus ungefär. Och det är helt medvetet val liksom. Och ljussättning, att den liksom förhöjd och sådär. Så att detta är ju, ja, men precis som att Jurassic Park för mig, så skulle ju detta vara, det skulle kunna vara någonting man skulle kunna visa en lite modig 7- eller 8-åring liksom. Det är liksom inga svordomar, det är inget äckelpäckel liksom. Utan det är en läskig katt, är det. Absolut.
Om man blir nyfiken på den här katten, finns det att se någonstans?
Ja, absolut. Den finns på Sagan Films YouTube. Där vi just nu har uppe alla våra färdiga kortfilmer faktiskt. Så då kan man kan faktiskt ta sig en egen liten Sagan Filmfestival där. Genom att bara trycka på play all. Och, så, och det är en ganska skön kväll då. För jag tror att då får man ändå nästan 40-45 minuter i alla fall. Så fram med kaffet eller vinet eller vad jag tycker om. Så, och det är ju väldigt mycket mer coming up. Absolut.
Ja, vad spännande. Vi ska givetvis prata om vad det är som är coming up. Men jag kan inte låta bli och nämna, jag har ju ett favoritmonster och det är ju varulven. Du har ju också en kortis som heter Ulven som jag älskar, som också har en uppföljare. Berätta om, dels kan du väl, din spontana tänk kring varulven som filmmonster, vad tänker du där?
Alltså jag tycker att varulven är verkligen ett av de mest intressanta filmmonsterna. Ett ultimat filmmonster verkligen, som har varit med så länge, alltså uppenbarligen även innan filmens tid. Eftersom vi har trott på den i flera tusen år egentligen. Men det är någonting med hur du som människa blir ett monster. För jag tänkte på det här lite grann innan podden. Ja,
definitionen av monster.
Ja, och då skrev jag ändå ner så här, för jag är filmvetare också, så jag är jätterolig på fester helt enkelt, för jag måste definiera saker och ting hela tiden. Och då var det så här att jag kom fram till att ja, men ett monster kan inte vara en människa. Och sen så är det då att varulven är i vägen där. Att säga, men vänta nu, fan, just det. Så det är liksom det enda filmmonstret egentligen på sätt och vis som då, och vampyr då kanske, som har varit en människa. Och som blir en sorts
filmmonster. Jag tänker zombien då. Zombien, är det ett filmmonster?
Jag funderade på det också. Jag vet inte. Jag tror att det där är en filmvetenskaplig diskussion på något sätt. Ja. För att jag tänker att ett filmmonster också måste på sätt och vis ha en slags ikonografi och läten och design och regler runt sig. Och det har zombien på sätt och vis. Men jag tror att du vet vad jag är ute efter där. Att så här, zombien är väldigt mycket plural också. Medan då alltså, varulven är din varul i den här filmen liksom. Den här vampyren är huvudrollen. Jag tror säkert att jag har fel. Alltså, jag älskar zombies dessutom. Det skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Det är det jag växte upp på egentligen.
Det får vi lite på coming up, misstänker jag.
Det är mycket möjligt.
Men om vi återgår till varulven där, om jag får fråga dig kring lite så här inspiration. För den här ulven som man också kan se på er YouTube-kanal, den har ju någonting som jag älskar också med vissa skräckfilmer, att den har en ådra av humor i sig då också. Som,
ja, och jag
som
tycker
många
att det är viktigt.
Filmer har.
Ja, jag tycker att det är viktigt. Så att en film ska ju vara som en känslomässig åktur nästan. Tycker jag då. Alltså man skulle kunna säga att det ska vara som en riktigt bra poplåt liksom. En riktigt bra film är en Depeche Mode-låt liksom. Och när vi gjorde då Ulven, som alltså nu senare då har retconats till egentligen The Wolf, eftersom vi insåg att lite cyniskt då att våran publik blev väldigt mycket större när vi döpte om det till engelska, så har vi använt The Wolf-serien lite grann till att ha som en slags ursäkt för att skriva kärleksbrev till de här filmerna som vi har växt upp med. Som då The Wolf är 80-talet, så blir ju sen The Wolf 2 90-talet. Så 80 var ju väldigt mycket mer så här Evil Dead, medan 90 mer nästan Scream hållet. Alltså där någon kommer in i ditt hus. Och sen så vet vi redan att vi gör en tredje film som kommer utspelas på 00-talet då. Då kan man fundera på vilken genre som stack ut där. Det kan du fundera på.
Spännande.
Men jag tycker att glimten i ögat är jätteviktigt då, för att annars så tappar du väldigt mycket. Alltså framförallt, jag tänker så här, att det värsta en film kan vara, det är att en film är tråkig. Det är så himla lätt. Och bara så här, där har vi liksom baslinjen någonstans. Och sen så måste också publiken få liksom någon form av andningspaus, för det är då skräcken funkar som bäst också.
Men när vi kommer, om vi pratar, fortsätter prata om varulvsfilmer, så jag var ju en stor, jag läste mycket Fangoria när jag var ung och sådär, och då hade jag läst att det skulle komma en varulvsfilm då som skulle heta En amerikansk varulv i London, och den såg jag då på min 15-årsdag. Och jag önskade att de skulle fråga mig om lägg då när vi skulle gå in i biosalongen, vilket de inte gjorde. Så jag tyckte, jag förstod ju att jag såg väldigt vuxen ut när jag var 15. Men det här är ju, för mig, om man pratar om bioupplevelser, så är det en av mina största bioupplevelser. Och den har också satt standarden för varulvar för mig. Så jag kan till exempel, jag har väldigt svårt för varulvsfilmer där man typ förvandlas till en varulv med hjälp av kanske datoreffekter. Det går väldigt fort och det gör inte ont liksom. Jag har liksom gått i den skolan att bli varulv, när det blir fullmåne blir varulv, då det gör ont.
Då river
det
av liksom huden. Ja.
Ja, det kostar kropp helt enkelt.
Ja, det gillar jag som fan.
Ja. Det är det här att man blir liksom, man baserar mycket på det man har sett och det man har upplevt, precis som du berättade i början att Jurassic Park gjorde ett sånt fantastiskt stort intryck på dig, så till exempel gjorde den här filmen, och då sen har jag sett så mycket varusfilmer, jag har blivit så besviken så många gånger, för det är ett svårt monster att hantera.
Ja, jag förstår inte riktigt varför, men jag håller nog med dig ändå. Jag skulle säga att det är en amerikansk varus i London och The Howling. De tycker jag om, definitivt. Och sen vet jag inte vad som händer riktigt.
Sen gillar jag Neil Marshalls Dog Soldiers, som jag tycker,
just
den
det.
Tycker jag håller god klass.
Just det.
Fan, måste jag säga. Sen finns det faktiskt några andra. Nu var det länge sedan jag såg
Ginger Snaps.
Silver Bullet. Ginger Snaps, två tjejer där, kanadensisk film.
Ja.
Den måste jag ge tummen upp faktiskt. Det gör de en riktigt bra film. Men jag tänkte vi lyssnar också lite på The Wolf. Så där, ja, så kan det gå.
Ja.
Och det finns även en Wolf 2, och där kan man också, om man har skarp syn och kommer ihåg sitt 90-tal, så finns det många attiraljer i den här tvåan som man kan spana efter. Man kan till och med ha en tävling med en kompis. Hur många 90-tals attiraljer hittar du i tvåan där?
Just det, en shot per attiralj.
Då, ja, kan
det
man bli,
är tidernas farligaste drinking game.
Ja, det kan. Men vi kan ju, alltså nu förstår man ju då att du gillar genrefilm. Vi har pratat varulvar, vi har pratat lite skräck som genre lite grann. Jag vet att en film som ni har gjort på Segen Film som jag tyckte var riktigt bra också, en som heter Mirror Lake.
Ja, Agnes film.
Agnes som har gjort hos er, som har också en skön mystik kring sig liksom, och det här.
Ja, den är lågmäld. Riktigt rysare mer. Mysrysare kallar vi den internt faktiskt.
Ja, men det kan man kalla den. Mirror Lake, en mysrysare. Men nu är man ju spänd på vad som ligger liksom i visionen, i framtidsvisionen hos Segen Film. Har ni någon sån 10-årsplan eller hur ser det ut när man ska göra film?
Jo, men det har vi. Det ligger en väldigt hemlig verksamhetsplan inne i ett kassavalv grävt nere i jorden ungefär, där vi har en tydlig plan fram till 2030 i alla fall, och den, än så länge så följer vi den ganska väl. Så det känns bra. Så vi kör ju väldigt mycket på att så här aktivt vara inaktiva till exempel på internet. Alltså vi finns på sociala medier och vi finns på YouTube, men vi lägger inte alls ut så mycket. Och det är ett aktivt val, för vi är själva ganska trötta liksom på filmstudier och sånt som bara liksom matar ut saker hela tiden. Jag fattar att så här, de tror att det är en nödvändighet, men det blir liksom, det blir bakvänt istället. Man blir trött på dem på något sätt. Så vi lägger mer ut så här, har vi någonting roligt att säga nu, eller har vi någonting läskigt att visa, eller har vi en film faktiskt att visa. Och då är just det då att när vi är egentligen som tystast, det är då vi jobbar på som mest. Och nu har vi varit tysta ett tag sen julen där. Så vi har, om du var ute efter scoop, så kan du åtminstone få veta att vi har ju så mycket som 4 filmer på gång samtidigt nu.
Spännande.
Och en utav dem klipper vi. Men den ska ut på festivaler först då också, och du vet hur lång en festivaldrömme kan vara liksom. Men förhoppningsvis då så släpps den i alla fall också för allmänheten. Ja, kanske runt jul då.
vad handlar den om?
Det är ett kärleksbrev till en av mina favoritfilmer igen, som heter Alien. Den känner du säkert till.
Ja, det är såklart. Det är ju ett... Jag såg någon faktiskt på YouTube som hade försökt definiera monster och menar på att det kan inte vara en alien, men den köper inte jag.
Nej, exakt. För det satt jag också skrev ner i min lilla anteckningsbok här. Att säga, nej, fast det är väl ändå, om någonting är ett filmmonster så är det ju A Guy in a Suit.
Ja, nej men absolut. Nej, men alien, det är ju liksom på något sätt, är det väl då The Queen of Monsters just nu, alltså på något sätt, det är ju helt makalöst det som började liksom med just filmen Alien. Och sen på tal om bra uppföljare så är ju Aliens
fantastisk.
Helt sanslöst bra tycker jag i alla fall.
Den är helt fantastisk. Och vår huvudkaraktär heter Ellen. Så
från Ripley då eller?
Men vi har faktiskt en liten spind på utomjordingar i filmen. Så jag säger inte så mycket mer än så. Vi håller på att jobba på den jättemycket. Men du kommer bli hyfsat glad, för det är en 50-50-lösning på en riktig människas rörelser i alla fall. Och kombinerat med dator. Mer än så säger jag inte.
Jag pratade ju lite med Titus om det, just det här med dator kontra liksom... När man pratar om special effects i filmer. Då ju, och där var ju verkligen också Jurassic Park helt revolutionerande när de kom. Liksom att kunna, men det är också ett bevis på hur otroligt väl man kan kombinera datoreffekter med det klassiska. Praktiska. Liksom, ja. Med det praktiska.
Och jag tror verkligen det är framtiden. Jag skulle alltid helst vilja göra åt det praktiska hållet. Problemet är att det ofta är idag dyrare, eftersom då... Alltså jag är alltid lite kluven på det där. Alltså mer åt det positiva ändå. Men nu med då liksom gratisprogram som Blender och Unreal, då kan den lilla filmskaparen göra väldigt stora saker. Men då är det just fortfarande det här att du missar det du kan ta på. Det som gjorde liksom Tyrannosen så speciell, eller Velociraptorerna när de går genom köket. Men jag tror verkligen på det som du och Tito säger, att det är en blandning där. Det är så vi behöver göra liksom. Och dator är ju perfekt då, framförallt när man har monster eller karaktärer, alltså, som man helt enkelt inte kan göra praktiskt. Det är någonstans då man får ta till det liksom. Liksom omöjligt stora utomjordingar till exempel, eller som i The Wolf, när han springer liksom, det hade ju inte gått liksom, utan den är ju helt digital. Samtidigt som jag då absolut skulle vilja ha, alltså en av mina drömmar är ju att göra en praktisk transformationsvarulvsscen. Och det blir ju till en långfilm i så fall, så då är ju frågan när Sverige är redo för den, och då ska man ju försöka bräcka John Landis också, så vi får se. Jag har en liten idé hur man kan göra det faktiskt, så vi får
vad spännande.
Du får vänta 6 år till.
Jag läste någon intervju med honom där han menar på att han än idag när han har tittat tycker att han visar lite för mycket. Och det tyckte jag var så här,
jag vill ju,
som tittare vill jag ju se mycket, mycket mer. Men det är ju så otroligt fint klippt. Och för dig som lyssnar nu, som inte har sett den här liksom, transformationen från människa till varor i en amerikansk varulv, se filmen först. Gå inte bara in och se ett klipp.
Jag gör inte
på, liksom, på YouTube liksom. Men se filmen En amerikansk varulv, för den är en rolig film också.
Ja, men exakt, med glimten i ögat och så mörkret där bakom. Alltså filmerna bör alltid liksom i grunden vara seriösa, men jag tycker att man också ska ha en personlighet i filmen, och om du ska ha en personlighet så måste du ha allt som är mänskligt. Och att vi försöker vara roliga hela tiden, det är ju ett sätt att vi kommunicerar liksom, även så på film. Så att jag tycker det är konstigt när en film är gravallvarlig. Det kan handla om precis vad som helst. Det är någonting vi försöker göra nu faktiskt i en annan kommande film som vi ska göra, ja, i alla fall inom det kommande året, en samproduktion med Norge. Då när vi också faktiskt försöker återigen då räcka ut händerna och samarbeta över gränserna, så att säga. Att vi känner också då att det är sättet som vi kan göra genrefilm i Sverige. Det är ju att faktiskt samarbeta. För jag sticker väl inte ut hakan jättemycket om jag säger att SFI inte är supersugna på genrefilm.
Oerhört tråkigt, för att man kan ju se, och SFI har ju själva gjort liksom...
De har gjort satsningar.
Ja, och sen kan man se, de vet ju också egentligen vad publiken vill ha, men de levererar ju inte det publiken vill ha. Det tycker jag är lite konstigt. Varför gör man de här liksom? Publiken vill ha till exempel mer genrefilm, de vill ha skräck, och nu har man ju sett att Sverige har levererat skräck, inte då med stöd av SFI kanske, men det finns ju liksom en efterfrågan kring det här. Varför tror du inte att SFI egentligen stödjer genrefilm? För jag vet inte när de gjorde det senast ens.
Ingen aning, det blir egentligen bara spekulation. Det är också det att SFI är en så stängd organisation. Alltså de är väldigt tight-lipped. Så att jag vet inte ens om vi någonsin kommer veta det for sure. Och då jag tror att också det är därför vi i Sägen någonstans har bestämt oss för det, att så här, vi kommer inte längre sitta och spekulera, utan vi kommer istället höra av oss till Norge, som är jättepå, mycket mer på. Och sen är nästa steg Island och sen Danmark. Och det är så vi kommer göra, liksom. Finland också, absolut.
För det var ju egentligen en följdfråga såklart, för att göra film är ju inte billigt. Hur har ni gjort för att finansiera era filmprojekt och sådär?
Precis, så vi har en fantastisk filmregion. Alltså då film i Halland, eller Region Halland Kultur, eller vad de nu heter. De byter namn vart fjärde år ungefär, men jag brukar kalla dem för film i Halland. Och vi har fantastiska utvecklare där som liksom, de har ju inte jättemycket pengar, de har inte SFIs muskler. Men de tar väldigt mycket hand om de filmskaparna som finns i Halland. Och har under Sägen Films tid sett till så att vi åtminstone kan filma dem. Och det tackar vi dem verkligen för. Så att så här, om SFI tog efter film i Hallen, så tror jag utan tvekan att vi hade haft ett mycket intressantare filmklimat. En mycket större filmisk mångfald. Alltså det är det jag vill åt. Det är inte heller liksom det här nästan trötta med att man kan vara sur och bitter och så här, mer skräck. Utan det handlar mer om mer film. För det jag inte förstår är just det. Det var väl det du egentligen var inne på. Då, att så här, varför man bara ger pengar då till liksom dokumentärfilm, drama och romantiska komedier. Vilket är fine by itself.
Ja, alltså det, absolut.
Vi har gjort bra dramafilmer, absolut. Vi gör bra dokumentärfilmer, men det är så här... varför inget annat? Och vi kan göra det. Och då kan de alltid så här peka på att så här, men för 10 år sedan då gav vi pengar till Aniara. Och vi var med på Bergmans Vargtimmen. Men det är så här... Det är alltid enstaka små. Och då Vi är bara klara med det. Alltså vi tänker att nej, vi drar till
Men
Norge.
Det är lite tråkigt ändå, tänker jag, liksom, att man kommer till den slutsatsen att jag skiter i mitt eget lands. Liksom. Jag går till Norge, Island och Danmark. Men man får ju välja de vägar som fungerar.
Ja, då har vi väl någon slags tanke på att vi ändå ska vara kvar så mycket i Halland som möjligt. Så länge de stöttar oss här så kommer vi vara kvar här. Så det vi gör nu då, till exempel med den här norska filmen, det är ju faktiskt att de kommer hit.
Ah,
så
okay.
Att vi kommer ha ett norskt team här med hälften norska skådisar och sådär. För att du vet, de som ger stöd från Norge är öppna för samarbete.
Ah,
det är inte en dealbreaker för dem att den spelas in i Sverige. Så, helt otroligt. Det är ground shattering. Så att,
Men lite så. Vi nämnde även Norge faktiskt när jag pratade med Titus, att de har liksom kommit längre, det märker man, med Trollhunter och Troll och
Dödsnö
och Dödsnö till exempel liksom. Så att, jag tycker det är så häftigt bara att du säger att du vill göra liksom en varusrulle med liksom de här, med lite transformation där.
Ja, men det ska vi göra. Det är en fråga om när. Och så handlar det mer om, alltså, det är nog mer som att vi håller ut en hand till Sverige. Att så här, vi är inte anti-Sverige. Jag älskar Sverige. Det är ett jättefint land. Men också just det här att vi är också trötta bara på att få nej. Och vi fattar att det är liksom professionella nej, om man ska vara liksom lite diplomatisk. Men när man ser det till det stora hela, och som du säger, om de gör undersökningar, så är det ju desto konstigare. Och att vi säger då att jag är här, Sägen Film är här, vi är redo liksom. Och att om de nu skulle vilja satsa på det, så en miljon för oss, det är som 90 miljoner för en svensk dramafilm liksom. Alltså we will manage. Om vi kan göra Julcat för 45 000, vad kan vi göra med 1-2 miljoner då? Jo, vi kan ju göra en jävligt kickass varumsfilm där man tar in liksom Fixas från Rävlanda och låter dem göra den här, du hör ju, fan, man har ju sitter på massa idéer och sådär. Skulle vara få karaktärer, få locations. Man har ju det här vid kusten i Varberg, va? Det kommer inte skepp med en container. Så i den containern. Men SFI, om ni lyssnar, jag finns här. Sägen Film finns här. Men annars så går vi till Norge. Eller så filmar vi i Island, jag vet inte fan. Vi får se.
Ja, det ska bara lösa sig. Vi hörde ju Titus historia som ju var väldigt intressant. Han fick ju liksom regissera en Hollywood-rulle. De hade sett något han hade gjort och sådär. Sen blev det ju kanske inte riktigt som han hade tänkt sig då, vare sig med själva inspelningen där han ju beskriver det här väldigt ärligt hur jobbigt det var och så vidare. Men också när han kommer tillbaka så känner han liksom så här, nu är jag ändå regisserat den här filmen med Steven Seagal, jag har varit i Hollywood, jag har fått en oerhörd erfarenhet, kanske vill någon i Sverige ta del av den här erfarenheten och göra kanske en tv-serie, men total tystnad liksom.
Ja, det är skrämmande.
Det är lite skrämmande när det kommer in då liksom know-how som han slet ju där väldigt mycket. Ingenting, och han har nya projekt på gång och det.
Ja, han är verkligen en doer. Jag tänker ofta på en av mina husgudar som är svensk, som heter David F. Sandberg, som gjorde den här kortfilmen Lights Out.
Väldigt häftig. Och den var ju verkligen en succé deluxe.
Ja, men det är inte Sverige som hör av sig.
Nej, det
är James Wan. Och sen så hålls han där istället. Och han vet jag, nu ska vi inte lägga ord i hans mun, men jag vet ju ändå att han har sagt på sin egen Instagram, tror jag, att så här, jag är öppen för att komma tillbaka till Sverige, för jag skulle vilja göra någonting mindre i Sverige igen, i typ Göteborg. Ja, det, ingenting händer. Så det, ja, jag låter det vara hans ord.
Har du såna tankar också? Så här, men tänk om någon ser liksom Julkatt eller någon av mina filmer och så ringer de och så får jag regissera någonting lite större och sådär. Finns de tankarna, eller vill du fortsätta på den här lite mer planerade, den varbergska svenska liksom logistiken?
Det är kul att du säger det. Det korta svaret är ja. Alltså jag har ju lärt mig genom livet och allt filmskapande därigenom att jag måste göra min egen grej. Och jag måste liksom göra de filmerna som jag vill själv, med människor som verkligen på riktigt vill vara med mig. Och då får man också sin publik. För jag har liksom varit och nallat en del gånger på vad man skulle kunna kalla för storhet, och folk har faktiskt hört av sig. Då var det inte heller Sverige, utan då var det ju Netflix som hörde av sig 2017, tror jag. Och då hade jag gjort en kortfilm med Lou Kauppi som heter In the Gap, som vi filmade på Gothenburg Film Studios.
Nu kanske jag tänker på fel, men jag tänker på den här liten sån här lite
apokalyps.
Apokalyps. Har inte du gjort någon liten apokalyps?
Jo. Mutant.
Baserad
på rollspelet med
just det.
Fulla rättigheter och allting. Ja, det är nästa story också.
Ja, men Mutant, en riktigt cool kortfilm också.
Verkligen. Det var gjord på 0 kronor. Alltså verkligen på riktigt. 0 kronor.
Och det tycker jag är häftigt, för om man tittar på Mutant och du säger att du har gjort den med stort sett nollbudget, så blir man ju mäkta imponerad. Alltså.
Tack
och det,
så mycket.
Det, och det är en del roliga scener där också, ska jag tillägga.
Ja, tack så mycket. Minigansen och fostret är ju fortfarande väldigt roligt. Ja. Och vi, det måste ju vara ändå den, om man ska säga, använda det uttrycket, den kändaste filmen jag gjort, för den har ju den är ju sexsiffrig i alla fall på YouTube, så gott som.
Häftigt.
Ja, men det är nog roligt. Och också då att vi hade sån kontakt med ägaren av IP, alltså märket. Bakom kulisserna där, det skulle ju bli en långfilm. Jag håller det lite vagt, men en buffer mellan oss, och jag skrev det här långfilmsmanuset faktiskt. Så det finns ett långfilmsmanus på min dator som heter Mutant. Det är 90 sidor långt. Jag skulle pitcha det som att det är som en hybrid av Predator och Mad Max Fury Road i Sverige, på svenska. Men på grund av väldigt konstiga affärsvägar som den här ägaren tog. Jag är väldigt vag.
Och
dessutom då, framförallt så handlar det om att han hade satsat på 2 hästar samtidigt utan att vi visste om det. Så kan man säga. Vi trodde att vi var de enda. Ja. Och då visade det sig att den andra hästen hann före med sin film ganska gott och väl. Och att den filmen kanske inte gick så bra alls. Den filmen kan man göra lite internetdetektivarbete där själv om man vill. Men det var en animerad mutantfilm som vi alltså inte ens visste fanns. Och sen plötsligt en dag så fanns den på Netflix. Och tyvärr då så visade det sig att det blev den sämst recenserade filmen på Netflix någonsin. De drog tillbaka filmen, och på grund av att deras film inte höll måttet så fick han kalla fötter på vårt manus.
Som skulle vara, jag har hört liknande exempel.
Ja, som skulle vara en live action film med liksom så gott som bara praktiska effekter ute i skogen i Norrland liksom, med ett ragtag team av mutanter liksom. Men alltså han får gärna ångra sig.
Ja, jag hoppas han ångrar sig.
Jag är inte långsint, utan det är också farligt att vara. Jag bara så här, ja, då lärde jag mig det. Alltså det var då jag lärde mig egentligen att så här, can't trust anybody. Alltså utan det är en väldigt tuff bransch.
Sen är det ju faktiskt så att jag har ju gått in och finansierat, ja nu tar jag in lite mer, men jag har ju delfinansierat en coming up och Sägen film, för att jag sa till min fru, jag ska prata med Albin Glassell, vem är det? Ja men de har ju det här, jaha det som står på din t-shirt, säger hon då, för jag står ju Sägen film på min. Och
den är fin.
Christmas of the Dead heter den, kommande rullen. Yeah. Det är en zombierulle.
Absolut.
Det är en zombierulle.
Det är zombierulle, och den baseras på en av mina favoritsägner som heter då De dödas julotta. Som handlar om egentligen i korta drag om en konfirmand som tvingas gå till den här tidiga julottan i kyrkan. Men hon kommer dit lite väl tidigt, och då är det ju spöktimmen istället. Ah. Så då sitter det istället en massa gastar där. Så då, det här är en perfekt kombination på något sätt, för då får vi sägnerna och då ett av mina favoritmonster. Kommer jag överens om det? Är det ett monster?
Jag tycker vi kan säga det.
Zombies. Och så den kommer vi filma nu i vinter. Den har tagit lite tid på sig, men det är alltid det här. Sägen kör också väldigt mycket på det här med att det är hellre rätt än fort. Alltså, vad ska man säga? Alltså, delay is temporary, suck is forever.
Det är jättebra. Ja, men det är en superbra sägning verkligen.
Exakt, det är inte jag som tyvärr kom på den, det är Gabe Newell. Men jag brukar säga den själv ändå. Och så då har vi liksom, för den har bara växt och växt den filmen. Och sen också då att vi insåg att vi måste bygga en kyrka själva. Annars hade vi nog filmat den nu, i april faktiskt. Men vi insåg också i diskussioner med Svenska kyrkan att de var inte så high på det här med att det skulle flyga en massa kroppsdelar vid altaret. Och att det skulle vara svordomar och sådär.
Åh fan, åh förlåt.
Så, så att de har en bit kvar till det här liberala.
Ja, de får kolla med Samuelna.
Bless, ja, exakt. Bless dem. Så nu har de på att bygga en egen jäkla kyrka. Och då, då kommer det liksom lite mer förhöjt. Och, men då är det så här, då blir det ändå den filmen vi vill göra. Vi har en jättefin cast. Vi har jättemånga zombies med. Jättemånga kroppsdelar. Så återigen, det här kommer vara en mix av praktiskt och digitalt. Så kroppsdelar och så där är praktiska. Och nu har jag sagt det, så nu måste vi göra det. Och ett riktigt jäkla röjigt metal soundtrack kommer jag av Erik.
Cool. Den här filmen, där var ni uppe på det, det finns ju något som heter Kickstarter. Och där fick ni in pengar som var intresserade av att liksom gå in. Och det var ju också intressant. Jag gick in och la in en sudd där så jag skulle få den här t-shirten. Och, men jättebra follow-up där tycker jag. Då får man liksom mail från dig som du informerar om så här, vi har kommit så här långt, nu var det så att kyrkan ville inte att vi skulle filma, vi får bygga en egen kyrka. Och så det är skitkul när man går in och lägger, men folk har gått in och lagt olika summor här kan jag tänka mig, men också viktigt med den här kontakten, för det finns ju de här som vill lägga kanske en hundring eller till och med en tusing eller någonting sånt där för att få se det här i framtiden. Och lite beröm också för bra kommunikation där, för det behöver inte komma varje dag, men att man vet vad som händer lite så där. Och det har varit lite, det var också lite info kring kostym, hur har man tänkt kring kostym och smink och sådär, så det var lite uppdatering, jag gillar det.
Ja, tack så mycket, jag tycker att det bara är rätt, alltså det är bara rätt, ni går in med era egna pengar och ni måste få mer tillbaka än bara filmen, så att säga, och era namn i eftertexten liksom. Så det där är vi väldigt måna om. Och det var kul att testa Kickstarter.
Är det första gången ni gjorde det, eller?
Det är första gången jag gjorde det, precis.
Och då satte ni upp ett mål först, och det uppnådde ni ganska fort, som jag upplevde det.
Ja, precis. Och sen hängde vi där omkring. Precis. Vi fick in 106 000 kronor. Fick vi in. Vilket är 106 000 kronor mer än vad vi hade fått för den filmen om vi hade sökt SFI.
Ja.
Så
ja, men det är häftigt.
Till 100%. Ja.
Man får inte glömma att det finns ganska många monsterdiggare där ute. Även om man ibland säger så här, men jag gillar monsterfilm, då tycker man, fan vänta nu, hur gammal är du? Ja, men
ja, exakt,
alla kanske
exakt,
inte vågar vara så transparenta.
Nej, det är synd. Det är synd. Jag hoppas verkligen att du kommer tillbaka mer. Jag tror att det gör det. Utan den enda frågan jag har egentligen, det är just det här, kommer det tillåtas att ske i Sverige? Mm. Eller är det liksom, är Norge i framtiden? Då,
det är intressant.
Sverige har lika mycket att säga till om det själva, tycker jag. Och det kan ju varken jag eller du eller egen film styra liksom. Mm. Men jag tror också att man som framförallt liten filmskapare har en väldigt bra väg, kanske framförallt att kombinera det, att så här, filmregionerna med typ Kickstarter eller något annat. Liksom. Just det. Då kan man börja komma upp i högre summor i alla fall. Mm. Och det är ett sätt att göra det på. Mm. Verkligen. Så vi får se vart framtiden tar oss.
Superspännande. Vi har i alla fall fått en inblick i ditt jobb här kring Segen Film och som regissör. Vi har hört spännande visioner om framtiden. Jag drömmer ju fortfarande om den här svenska varusfilmen. Jag hoppas verkligen att du får göra den en dag. Men Albin, jag tänker ju inte släppa dig utan att fråga dina tre favoritmonsterrullar.
Ja. Jag har preppat och preppat.
Det är bra.
Och jag insåg att det blev ju tre stycken som formade mig som ung. från tamast till värst kanske, skulle kunna säga då att första, om vi går då kronologiskt med då, så är det Gremlins 2.
Alltså det är
tvåan. Tvåan. Den såg jag också hemma hos farfar när jag var typ 7-8 år. Och den är fantastiskt rolig. Det är världens bästa fuck you-film skulle jag säga. Att det är den här klassiska historien om att Joe Dante fick bara en säck med pengar och de sa, do whatever you want. Och det gjorde han. Alltså, han skiter i allt. Jag tycker den har fantastiska effekter. Många sådär smarta tricks med miniatyrer och handpuppets och lite animatronics. Den är helt, helt fantastiskt hysterisk också. Mm. Det görs inte sådana filmer riktigt som bara är så här.
För de tog det, det blev ju en ny nivå med de åker radiostyrda bilar och hela den biten.
Ja, ja men exakt. Och med hela att så här, plötsligt blir musikal de sista 10 minuterna och sen plötsligt splatter de sista 5 minuterna när alla säger, I'm melting! Den är helt fantastisk tycker jag. Och sen såg jag på VHS Hotet från underjorden.
Åh, alltså kom igen. Alltså. Jag älskar den. Alltså, ja, men, åh, den är så jäkla bra alltså.
Ja, och vad fan är det med det? Precis.
Oh, vad bra den är.
Eller Tremors då, som den heter. Men jag tycker att det är en av få ganska bra svenska översättningar.
Ja, den är väl hyfsad. Ja, precis.
Jag tycker också att det är intressant. Jag såg det nu när jag staplade upp de här. Kevin Bacon, Fred Ward, Michael Gross. Massa goa människor. Liksom. Ron Underwoods första film, tror jag.
Mycket glimten i ögat i den. Mycket glimten. Fantastiskt.
Exakt. Om något ett kärleksbrev till 50-talet då. Och i den med sina graboids som är liksom så dum idé så att den ändå funkar med den här utvecklingen av ormtungor till att det är stor mask som gräver sig fram. Kommer de från rymden? Är det gamla dinosaurier? Bla bla bla. Så de bygger upp en hel mytologi på 1,5 timme. Tänk om det kunde vara så idag att man kunde få en hel värld på bara 90 minuter. Ja. Alltså jag älskar 90 minuter. Det är någonting med 90 minuter. Jag saknar det som fan, för allting ska vara typ 3 timmar nu för tiden. Man bara somnar och tyvärr.
Den innehåller också, om vi ska pitcha in den, den innehåller också världens bästa prepper.
Ja, Bert Gunn, just det, precis. Med en helt fantastisk scen där han och sin fru bara blästar sönder och en stackars mask som går in i hans hus. Just det, det är helt fantastiskt. Det är en av världens roligaste filmtagningar ju. När de börjar skjuta på masken och de har 2 puffror bara. Så bara, I'm out! Och så bara, hey, get more! Och så är det så här panorering till vänster och det är bara väggen är full av massa jävla gevär och bazookas hela jävla köret och de bara massakrerar den här stackars mask. Och den är på något sätt från 11 år. Jag fattar inte
riktigt. Den är också bra.
Den är också bra att börja med. Så de två har format mig väldigt mycket. Och sen då framförallt filmen som jag såg på tv när jag var kanske då 10-11 år. Så såg jag Alien. Måste sluta med liksom den bästa. Jag kuppar in The Thing också. Får jag göra det? John Carpenter's The Thing. Men det hamnade någonstans där på att så här, alienen, alltså xenomorfen är mer ett filmmonster medan The Thing är mer det här mysteriet liksom. Du kan ju inte se den egentligen per se. Så där vann Alien. Jag tycker att de tre filmerna där har format mig och jag tycker att det är tre fantastiska filmmonster också med sin egen lore och design och ikonografi. Alltså lätena, hur de går och rör sig och hur de har gjorts och du kan lära dig så mycket om film genom att bara titta på de här tre filmerna. Det är liksom en bättre filmskola än att gå en filmskola. Se de tre filmerna. Där har ni det. Tack för mig!
Ja. Det blev 4 filmer, men det är okej.
Ja, jag fuskade.
Nej, men man får fuska här. Det som är film, det fuskar alltid inte på riktigt i filmen.
Exakt. Film är fake. Den har jag sagt i alla fall. Den har kommit på själv. Film är fake.
Stort tack, Armin. Det har varit du sa att det var en ära att vara med. Jag säger att det är en ära att få ha med dig. Det var jättespännande att få höra och också tror jag väldigt intressant för lyssnarna att veta, vad händer det här i Varberg? Vad kul, vad spännande. Jag ska gå in och söka på Sägen Film på YouTube. Gör det, säger jag till samtliga som har lyssnat nu. Och bara ta ett axplock, börja med The Wolf och så vidare. Så ska ni få se vad spännande grejer de gör där nere. Så lycka till nu, Albin, i framtiden. Hoppas vi hörs snart igen. Och ha det bra.
Tack så jävla mycket. Ha det gött. Hej.
Hej. Stort tack för att du har lyssnat på den här Monstermåndag special med mig, Hasse Brontén. Nästa vecka har jag ytterligare en svensk regissör som gömmer sig under monstermasken. Vem det är, det får du höra då. Men glöm inte att lyssna på Inaktuellt nu på torsdag. Hoppas du har en fantastisk sommar. Vi hörs.
Podplay, en del av